Bana väg för Herren genom öknen. Gör en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Alla dalar ska höjas. Alla berg och höjder ska sänkas. Oländig mark ska jämnas och branter ska bli till slätt. Herrens härlighet ska uppenbaras och alla människor ska se det. Dessa ord hittar vi hos profeten Jesaja. Och dessa ord kopplar senare författaren i Lukas evangeliet till Johannes döparen, den högstes profet. Jag tänker inte idag prata särskilt mycket om Johannes döparen, utan mer om profeten som fenomen. Och grunden till mitt resonemang är att det finns en Gud som älskar oss människor ständigt och söker kontakt med oss jämt, genom alla tider. I Apostlagärningarna så beskriver Paulus historien från Abraham till Moses, som Conny läste om tidigare. Hela tiden finns Gud med och vill nå sitt folk. Men jag sa alldeles nyss att Gud söker kontakt med oss genom alla tider. Bibelns andra del, det vi kallar Nya testamentet, berättar om tiden efter det att Jesus kom och de första 100 åren efter Kristus. Det känns ju lite märkligt att kalla dessa skrifter som är 1900 år gamla för Nya testamentet. Det borde kallas det andra testamentet. Och så nu kan vi få läsa det tredje testamentet. Var har vi det? Ja, berättelserna finns, men de finns inte samlade i ett testamente. Från att ha varit en Gud som talar till en person, exempelvis Abraham eller Mose, via profeter som Samuel eller Jesaja, som får förmedla Guds ord till kungar och andra personer, så har Gud nu genom Jesus och den heliga ande blivit lite folkligare. Nu för tiden kan alla höra Guds röst. Och kanske är det därför som vi inte hör talas om lika många profeter idag. För att idag är det så vanligt, så det är inget märkvärdigt att prata om. Men jag tror att vi behöver prata om det. Jag tror att det profetiska tilltalet är viktigt. Och då tänker jag inte bara på de här tillfällena i gudstjänsten när någon kommer fram och säger "Så säger Herren" och så kommer det någonting. Utan mer vardagsprofeter eller vardagstilltal. Vad vi säger och förmedlar och delar med oss av Gud, vad han säger till oss. Vet du vad jag hörde på snabbköpet häromdagen? Jag stod borta vid mjölken och då hörde jag Guds röst. Och han sa att du skulle bli missionär i Kina. Jag vet inte om det är sant, men jag kände att jag måste berätta det för dig. Ungefär de profetiorna. Och det är därför jag tänker vi ska lyssna till dagens evangelietext med dessa öron. Eller se texten med dessa ögon. Vad säger den här texten till oss nutida profeter? För det är väl det vi är allesammans. Lyssna med dessa öron och se texten med profetens ögon. Vi kommer in i texten där Johannes döpares mor Elisabet precis ska föda. Lukas evangeliets första kapitel med start i vers 57. Men för Elisabet var tiden inne att föda och hon födde en son. Hennes grannar och släktingar fick höra vilken stor barmhärtighet Herren hade visat henne och det gladde sig med henne. På åttonde dagen kom de för att omskära pojken och de ville kalla honom Zacharias efter sin far. Men då sa hans mor, nej, han ska heta Johannes. De sa till henne, Det finns ingen i din släkt som har det namnet. Och de gjorde tecken åt fadern att låta dem veta vad barnet skulle heta. Han bad om en skrivtavla och skrev: Johannes är hans namn. Och alla förvånade sig. Med en gång löstes hans läppar och hans tunga och han talade och prisade Gud. Alla de kringboende greps av fruktan och överallt i Judéns bergsbygd talade man om detta som hade hänt. Och alla som hörde det lade på minnet och frågade sig: vad ska det inte bli av detta barn? Ty Herrens hand var med honom. Nå, talar den här texten till er som de profeter ni är? Fanns det någonting att hugga tag i det här? Nej. Nej, jag kände samma sak när jag läste den här texten. Vad är det här? Det var inte särskilt mycket jag fastnade för. Den säger inte särskilt mycket om Johannes döparen. Varken om hans person eller om hans gärning. Det är inte så mycket profetiskt tilltal i texten. Det verkar ha varit en rätt normal förlossning. Omskärelsen verkar ha gått till på rätt sätt. Men ändå så kan vi läsa att alla de kringboende greps av fruktan. Och överallt i Judéns bergsbygd talade man om detta som hade hänt. Och alla som hörde det lade på minnet och frågade sig: vad ska det inte bli av detta barn? Vad är det märkliga i det hela? Vad är det som har hänt? Var det att de valde att namnge honom Johannes, som ingen i släkten hade haft? Eller var det att Zacharias, Johannes pappa, fick talet tillbaka? Kanske var det det. För att vi ska förstå det stora i den här texten så tror jag att vi behöver känna till bakgrunden. Kanske gör ni det, men i så fall blir det en liten repetition för er. Elisabet och Zacharias, de var gamla och de var barnlösa. De var båda rättfärdiga inför Gud och levde efter Herrens bud. Zacharias, han arbetade som präst och en gång när han hade tempeltjänst så visade sig ängeln Gabriel för honom. Zacharias blev rädd, men ängeln sa åt honom att inte vara rädd. Ängeln meddelade att Zacharias och Elisabets böner hade blivit besvarade. De skulle få en son och de skulle ge honom namnet Johannes, som betyder Gud har förbarmat sig. Men Zacharias tror inte riktigt på det här som ängeln säger och blir därför stum fram till Johannes omskärelse. Johannes är hans namn, och med en gång löstes hans läppar och hans tunga och han talade och prisade Gud. Detta, mina vänner, tror jag är dagens viktigaste vers. Han talade och prisade Gud. Kanske kände de kringboende till bakgrunden till dagens händelse och tillika evangelietext. Kanske gjorde de det inte. Men jag är rätt säker på att det är detta som Zacharias berättar när han efter 9 månader utan talförmåga återfår den. Vet ni, Gud har visat sig för mig. Han sa att vi skulle få en son som vi skulle ge namnet Johannes. Jag tvivlade, vilket gjorde mig stum. Men nu har jag uppfyllt Guds vilja och jag har återfått min talförmåga. Det här är ett mirakel. Kanske sa han någonting i den stilen. Och i detta tal så tror jag det finns mycket för oss nutida profeter att lära. Jag har 4 små saker jag tänker på. Det första är att jag tror att Gud valde att verka genom Zacharias och Elisabet för att de var rättfärdiga. Kanske verkar Gud även genom andra människor. Men just här så kan vi läsa att de var rättfärdiga och Gud valde att verka därigenom. Så vill vi att Gud ska verka genom oss, så får vi försöka att vara rättfärdiga. Det andra jag tänker på, det är att när Gud visar sig, eller när ängeln visar sig för Zacharias, så blir han rädd. Rädslan här. Vad har han att frukta? Det står ju att han lever precis som han ska. Men kanske känner han att han inte duger ändå. Precis som många av oss andra. För visst kan det vara så ibland att vi känner att nej, men jag duger inte till. Jag räcker inte till till detta. Men i Guds ögon så duger vi. Kanske är det så att han blir rädd för detta nya som ängeln Gabriel beskriver. Zacharias ska bli förälder nu på ålderns höst. Och visst kan de uppdrag vi får av Gud kännas skrämmande, obekväma. Även om det är just det vi har bett om så länge. Så när det väl kommer så är det lite för bra. Gud visar oss en väg in i något nytt, något otryggt. Det finns många anledningar till att tveka, tvivla och säga nej. Men Gud ser mer av oss än vi själva gör. Gud vet att vi klarar uppgiften tillsammans med honom. Och då kommer vi till det tredje, tvivlet. Trots att Gud vet att vi klarar det, så tror vi inte riktigt att vi är rätt person för detta. Zacharias, han blir stum. Om vi tar exemplet med Jona, så gör inte han sitt uppdrag och han hamnar i en fiskbuk ett antal dagar tills de ändrar sig. Det finns fler berättelser på vad som händer om vi inte bejakar Guds kallelser. Vad är det? Straff? Kanske. Konsekvenser? Kanske. Jag skulle vilja se det som att om vi inte går med Gud, så kan vi heller inte utnyttja vår fulla potential. När Zacharias inte går Guds väg, så förlorar han förmågan att leva fullt ut. Han förlorar i det här fallet talförmågan. Och när han sen går Guds väg och säger att barnet ska heta Johannes, då får han tillbaka talförmågan och kan leva fullt ut. I Zacharias fall var det väldigt tydligt. Stum, inte stum. Hos oss är det kanske inte alltid lika tydligt. Men jag tror att när Gud talar till oss och vi inte följer eller inte tror på det eller inte hör vad Gud säger, så begränsas vi på något sätt i våra liv. Vi kan inte leva våra liv fullt ut. Och den fjärde och sista saken jag tänker på, det är just det där som när vi hade läst texten och jag frågade, vad fanns det här? Det fanns ju ingenting. Det var ju bara vanlig vardag. Och det är just det. I den här vardagen så verkar Gud. Gud är miraklernas Gud och gör stora under emellanåt. Men mestadels så tror jag att han är en vardagsgud. Så att det är där i vardagen vi får se Gud och lyfta varandra och berätta, åh, jag såg Gud på city. Han var där. Och jag tror att det här, vår inställning, är viktig. Vill vi höra Guds röst? Vill vi gå med Gud? Svarar vi ja på de frågorna, så tror jag att möjligheten att vi får vara nutida profeter ökar markant. Och då handlar det kanske inte i första hand om att sända missionärer till Kina, utan istället göra som jag inledde min predikan med. Bana väg för Herren. Göra hans stigar raka. I veckan som varit så har det varit scoutläger på Åsengården. Ungefär 400 scouter har levt där ett antal dagar och trampat på stigarna där omkring. Och när vi torsdags rev detta läger, så kunde man gå runt och titta på ytorna, på ängar och i skogen, och se, här har det stått ett kök och där har de gått dit och sådär. Jag la märke till att vi i Frista, som bodde i några vindskydd utanför Åsengården, mellan Åsengården och dessa vindskydd, har vi trampat upp en ny stig. Inte för att det inte fanns någon stig innan, det gjorde det. Men vi har gjort en lite rakare stig. Det är lite enklare att komma dit bort. Varför har den stigen kommit till? Vi är lite bekväma människor. Vi vill gärna göra den enkla vägen. Så därför tror jag att den här något rakare stigen har kommit till istället för att gå den lite omvägen. Och det tror jag är vårt uppdrag som Guds profeter, nutida profeter. Att göra stigarna lite rakare till Guds rike. Men vi får inte tappa bort målet. Vart det är vi ska. På lägret så var ju målet Fristas kök. Om jag väljer den allra enklaste vägen så kommer jag inte Vängas kök. Eller möjligtvis bort till Bifrostkyrkan. Men att vet jag målet, jag ska till Fristas kök. Då får man söka den enkla vägen dit. Men nu, här, så är ju målet Guds rike. Det är dit vi ska. Och då får vi hjälpa varandra att dela med oss de små tipsen att hur vi kan hitta en enkel väg dit. Vad har vi upplevt? Amen.